Edhe morën e lërë mida. Mida, lunç, gu lunç. Ja, kyllë atë se shirë kanë fullt, ja trudin edhe sport lovo, alla o këtë til berjen fër atë prisa herën dërmen, kyllë o sejrë herë. Hërni, fër e som inte har varit me herë po lenge, hëllë apë cëllë një som e første gongë herë, ja har fër en tid sedën bërët en serie om det som kallas fint med fackspråket, eskatologi, eller läran om de kommande tider, vad är det som väntar vår värld, hur ska vi veta var vi är och vad är det som Gud gör. Så idag kommer jag att tala om shabbaten, eller vilodagen. Låt mig få säga en gång till, de här tankarna som jag delar med er, och det kommer bli några gånger till, är inget försök att försöka förklara detaljer. Jag sa i början att jag tänker bara dra de stora linjer i Guds ord, för att jag är fortfarande övertygad att det stora perspektivet hjälper oss att förstå detaljer och inte tvärtom. Okay? Det är inte när det andra världskriget som vi vet var vi ligger i tiden, utan det är det stora perspektivet som ger mening till andra världskriget, om jag säger så. Hoppas att ni är med i det här. Okej, okay. Så nu tänker jag börja igen från början. Och vi ska se, för att vi ska förstå slutet måste vi alltid börja i början, eller hur? Första Moseboken kapitel 2 och verserna 1-3, det står skrivet så här. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Okej. Okay. Minns ni som var från början kanske att jag sa att jag tror att en dag i Guds ögon står det skrivet. Inte att jag tror, det står skrivet att en dag i Guds ögon är som tusen år och tusen år som en dag. Och att det här boken handlar om Guds 7 dagar, det vill säga 7000 år. Kom ihåg, jag säger att det här boken handlar om det. Jag går inte in spekulationer om jorden är 13,7 miljarder år. De har kommit nu till exakta siffran. 13,7 miljarder år har de kommit fram till. Det är fantastiskt att det kommer 7 och inte kommer 72 eller 3, men de tror på det i alla fall. Så det som är intressant här för mig är att Gud själv vilade på sjunde dagen. Jag minns för många år sedan jag var ganska undrande, varför vilar Gud när Bibeln påstår att han är inte trött. I Jesaja 40 och vers 28 står det skrivet att Gud blir aldrig trött. Och det är klart att ingen av oss kan tänka sig att se Gud där på fredag kväll och säga tack och lov. Hur brukar man säga det när det är fredag kväll? Yeah, that's it. Och ingen av oss kan se Gud och säga nu ska det bli skönt att ta lite popcorn och Coca-Cola och slappna av, gå till bastu, eller hur? Utan han är sån att han kan aldrig bli trött. Jag minns att jag frågade honom, varför vilade du om du inte är trött? Och jag tror att han gav mig ett svar, ganska häftigt svar faktiskt, tycker jag. Och det är att helt enkelt, det är alltid enkla svar han ger. Det är helt enkelt han sa, jag vilade inte mig därför att jag var trött. Jag vilade mig därför att jag inte behöver jobba hela tiden. Jag är kapabel att fullborda saker inom en tidsram. Och jag minns också att jag frågade, bara att förstå, jag kommer att beröra lite mer det i predikan. Jag minns att jag frågade andra frågan, och det där är 10 miljoners fråga liksom. Vad betyder det där konstiga numret 666? Ja, det är påven! Amen. Nej, det är Trump. Okej. Okay. Nu har det varit jättemånga som liksom var uppfyllelse av det ordet. Jag frågade Gud, vad är det för något? Hur ska jag förstå vad det är? Nu, låt mig få säga, jag tror att det här Numret kommer en dag att ha en person som uppfyller numrets betydelse. Men det är inte spekulationer kring vem det är som ger oss svar, utan det är själva betydelsen, symboliska betydelsen av det numret som vi måste förstå. Och det är då i samband i relation till vem Gud är. Gud är aldrig trött. Han behöver aldrig jobba hela tiden för att fullborda något. Nummer 6 är människans nummer. Det ser Bibeln ganska tydligt, så man behöver inte spekulera. Och nummer 3 gånger 6, jag frågade Herren en gång, vad betyder det? Va? Och då upplevde jag att han sa så här. 3 är fullkomlighetens nummer, 6 är människans nummer. 3 sexor är människans fullkomliga oförmåga att fullborda någonting inom tidens ram. Okej, okay. Är ni med? Om Gud har gett mänskligheten 7 dagar och Gud säger att han vilade på 7:e dagen, då finns någon mening med det här. Och jag, för att kunna förstå det här nu och gå in i det här, så vill jag läsa på en gång från 3:e kapitlet vad som sker efter syndafallet. Efter syndafallet säger Gud till Adam i 3:17 och vidare, han säger så här, konsekvenserna av att han valde sin egen väg, Adam, att han inte lyssnade till Gud utan lyssnade till djävulen. Så säger Gud, du lyssnade på din hustru, det är inte djävulen utan han lyssnade tidigare på djävulen. Och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför att du valde en annan väg. Ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Lyssna vad Gud säger till Adam. Så länge du lever kommer du att slita. Okej? Och då säger han vidare. Törne och tister ska det bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. I ditt ansiktets anletes svett ska du äta ditt bröd. Tills du vänder åter till jorden för att du är tagen. Jord är du och till jord ska du åter bli. Och jord ska du åter bli. Det som jag ser i det här profetian så att säga, eller beskedet som Gud ger till människan efter syndafallet, det är att hennes liv kommer att bestå av möda som tar aldrig slut. Människans nummer är 6. Det betyder att hon är okapabel att uppnå till sin dröm. Det vill säga att skapa paradis på jorden utan Gud. Och det här är otroligt viktigt. Nu låt säga så här. Nu läser vi lite vidare här i andra Moseboken 16. Andra Moseboken 6 först. Innan jag går till 16. När Gud gav budet till Israel att hålla den 7:e dagen som sabbat eller vila. Fick du veta vad det betyder? Ja. Okej, jag frågade Thomas vad sabbat egentligen betyder. Det betyder ett uppehåll, en paus. Väldigt bra. Väldigt bra betydelse. Okej, nu går vi till andra Moseboken. Låt mig få säga så här nu. Ni som var här minns att jag för 2 veckor sedan talade om det här om kvinnans säd och ormens säd. Det vill säga en linje som följer Guds linje och en linje som följer fiendens linje som erbjöd människa att vara sin egen herre och sin egen Gud utan Gud. Båda de här 2 linjer strävar efter sin kulmination under historien. Det vill säga att vi kommer att se under historien, kanske inte vi som sitter här allihopa, men vi kommer att se under den jordiska historien. Vi kommer att se uppfyllelse både av Guds linjen och av fiendens linje. Vi kommer att se en värld som har till sist böjt sig för Guds ord och lever 7:e dagen i en shabbat. I en paus från vad? Va? Från möda och sina egna gärningar. Kom ihåg nu, världen som går inte Guds linje utan som går fiendens linje, den vill genom sin prestation åstadkomma en värld och bevisa på att Gud inte behövs för att världen ska vara återupprättat paradis. Det där kampen. Men Gud kommer att gå före och visa att det endast genom honom som det här paradiset kan upprättas. Men i slutet av historien kommer fienden att få chans att visa vad han går för. Okej, låt mig få läsa då. Det här är egentligen, om jag säger så här. Guds linje går på följande. Gud i sin kärlek till så älskade Gud världen, Johannes 3:16, vill visa sin omsorg för människa och upprätta människans medvetande, tro och tillit till Gud. Att han skapade henne inte för att hon ska möda sig och jobba, utan att hon ska njuta och förvalta skapelsen, men inte i sin egen kraft, utan bara som en språk eller som en rör, så att säga, som en vad ska jag säga, medel i Guds händer, om jag uttrycker lite grovt. Okej. Människan är bara en liksom, genom människan gör Gud allt, så människan behöver egentligen inte anstränga sig. Det var Guds ursprungliga tanke. Okej. Och då är allt detta som Gud gör, det syftar till en människans upplevelse som han vill att människan ska ha. Och det är då följande. I andra Moseboken kapitel 6, när han ska befria Israel från Egypten, och vi sa redan att Israel är representant för hela mänskligheten. Ni minns kanske, ni som var i början här, att varför behövde Israel gå till Egypten? Varför måste Abraham gå till Egypten? Varför måste Jesus gå till Egypten när han föddes? Jo, därför att både Jesus och Israel och Jesus representerar människa, hennes tillstånd och Guds sätt att befria människa. In i Egypten för att bli befriad från Egypten och återförd till löftets landet som i slutändan är himmelen. Är ni med? Tack! Jag måste peppa mig själv lite grann här. Jo, men jag ser att ni lyssnar. Det är inga problem. Men jag blir så upprymd av de här tankarna. Okej, kapitel 6 och vers 7. Så ser Gud så här till sitt folk när han ska göra det här befrielsekampanjen. Han säger så här. 6 och 7. Jag läser vers 6 också. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Och nu kommer det här otroligt viktiga ordet. Ni ska inse att jag är Herren er Gud. Som har fört er ut från slavarbetet hos Egypterna. Det här ordet, inse, är otroligt viktigt. Vet ni vad jag tror att hela vår historia handlar om? Hela vår historia handlar om två processer. Ena processen som vill förblinda oss så att vi kan inte inse vem vi är, varför vi är till och vad är det som var meningen när den här världen och människan blev skapade. Andra processen gör allt för att hjälpa människan att inse vem hon är, Guds avbild, evig skapelse, skapade av en skapare som älskar henne med ett syfte. Och när människan börjar inse vem hon är och att Herren, Gud, är hennes rätta ägare, det är då lösningarna på jorden kommer för alla situationer. Okej, så först säger Herren till sina egna barn. Det är alltid, han börjar alltid sin dom. Nästa gång blir det, nu ska jag inte säga vad det är, för då kommer ingen på gudstjänsten nästa gång när jag predikar. Då blir det tal om karmeldomen. Därför att det är enda sättet som Gud för oss tillbaka till sig och världen på sina knä. Så först talar Gud till Israels barn och säger, jag gör det här för att ni ska inse vem jag är. Att jag är Herren, er Gud, som befriar er. Men han har några syfte till här. I kapitel 7 så säger han så här i vers 5. Han säger först till dem i vers 4 att nu går ni och gör vad jag säger till Aaron och Mose. Men han säger Farao i vers 4. Farao kommer inte att lyssna på er. Men jag ska lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror och mitt folk Israels barn ut ur Egypten genom stora straffdomar. Lyssna nu. Det andra syftet med vad Gud gör. Och egyptierna ska inse att jag är Herren när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut därifrån. Okej. Det första Gud vill är att vi som hans folk ska inse vem han är. Det andra är att han vill genom det som han gör med oss hjälpa denna värld, Egypten, att inse att Gud finns. Och Gud säger, jag ska genom det som jag gör i Egypten tvinga dem så att säga, därför att de vill inte tro frivilligt. Men jag ska visa dem och de ska inse att jag är Gud. Och att farao inte Gud. Och ni vet, om ni läser andra Moseboken lite mer, då finns en moment när även trollkarlar i Egypten som motsatte sig Gud och gjorde falska under så att säga för att hålla egyptierna förblindade, även de kom till en stund när de vände sig till fara och sa, men hur länge ska du vägra att inse att det här är Gud som gör saker? Och det är den rösten som Gud genom sina profeter och sitt folk vill sända ut i denna värld och säga till världen, hur länge ska ni vägra att inse att jag är Gud? Okej. Andra eller tredje saken nu av det här att inse, den är väldigt spännande också. Då går vi till kapitel 9 i andra Moseboken. Usch, jag blir nästan så att jag vill gå och dricka kaffe nu istället. Kapitel 9, vers 29. Hörrni, vi har sagt att konfrontationen mellan Gud och farao är inget annat än det första eller andra mäktiga bilden i Bibeln om konfrontationen mellan Gud och djävulen. Okej, okay. Så lyssna vad Gud säger i 9:29. Han säger så här, att han talar till faraon. Och Moses svarade honom, när jag kommer ut ur staden ska jag sträcka mina händer mot Herren. För farao ber nu, han ber till sist Mose att be till Gud att sluta med straffar över denna värld. Lyssna på mig, det kommer en stund i denna värld då världen kommer att be församlingen om att be till Gud att han ska inte låta vår galna val förstöra vår värld. Det är inte Gud som straffar världen. Vi straffar oss själva genom det valet vi har gjort. Han är kärlekens Gud. Han vill inte straffa sin skapelse. Han skapade inte himmel och jord för att straffa människor och straffa sin natur. Men genom vår galna val av att lyssna till lögnens fader drar vi alla dessa straffar över oss. Och farao börjar fatta att han genom sin enfaldiga motstånd till Gud har ingen chans. Och han vänder sig till Mose och säger, be nu till Gud att han slutar, eller att han hjälper oss att inte straffa oss själva, att han slutar med dessa domar som han har tillåtit komma över oss. Och då säger Gud till farao vidare, eller Mose säger till honom, när jag kommer ut ur staden ska jag sträcka mina händer mot Herren, då ska dundret upphöra. Låt mig bara säga, vet ni, både farao och de andra i Egypten, de trodde att alla de olyckor som hände, det var bara sådana där, det bara händer, det var slump. Okej, okay. Och då måste han förstå att det inte är slump. Och Gud säger, då ska dundret upphöra och haglet sluta för att du ska inse att landet tillhör Herren. Okej, okay, låt mig få säga så här. Först måste Guds folk inse att Herren är Gud. Sen måste vanliga människor, så att säga världen, inse att Herren är Gud. Och så måste världens furste inse att Herren är Gud. Den världens furste, jag menar inte då djävulen själv, utan den ledaren eller ledarna som anser sig vara Gud, övermäktiga så att säga. Det är det Guds process går ut på. Och nu kommer vi till något annat som är spännande. Kapitel 8 i samma andra Moseboken och 22. Det kommer till en punkt i där striden mellan Gud, ondskan och det goda, mellan Gud och djävulen. Det kommer till en punkt då det sker saker som då är så att säga sista Guds försök att övertyga världen om att han finns och att han vill världen väl. 8:22 står det skrivet så här. Då ser Mose till farao igen. Jag ska läsa 22 och 23. Då säger han till farao så här, men den dagen ska jag göra, eller Gud säger till genom Mose, den dagen ska jag göra ett undantag. Låt mig få säga det här. Vet ni vad, det är så jobbigt att man måste stressa igenom det här. Fram till fjärde straffet som kom över Egypten så var även Guds folk straffade, så att säga, eller kom under straffet. Låt oss vara ärliga nu här. Lyssna, om jag tar bara en aspekt. Jag vet att det här är otroligt svårt att uttala sig, men låt oss säga så här. Gud lovade Israel att om de håller Guds ord så ska ingenting av dessa sjukdomar som drabbar egyptierna drabba hans eget folk. Ingenting. Men det drabbade dem i början också. Var är vi idag? Vi är drabbade precis som denna värld. Det är otroligt mycket som drabbar oss, vi som är kristna. Men det kommer en stund, och Herren säger nu till honom så här. Men den dagen ska jag göra ett undantag för landet Goshen, där mitt folk bor. Det ska inte finnas några flugsvärmar där, för att du ska inse att jag är Herren. Att jag, Herren, är här i landet. Och då säger Gud de här viktiga orden. Jag ska göra skillnad mellan mitt folk och ditt. Imorgon ska detta tecken inträffa. Okej, syskon. Jag tror, det är därför jag talar, som Bibeln säger. Jag tror att vi lever i en tid då Gud är ute efter den här versens verklighet och manifestation. Gud vill visa denna värld att det finns skillnad mellan hans folk och världen. Låt mig få säga nu igen. Den skillnaden är inte först och främst hur vi klär oss och de yttre tecken. Den skillnaden måste vara först och främst den skillnaden som går inifrån utåt. Den skillnaden är inte i att vi är präktiga på söndagar. Den skillnaden måste skapas av den heliga andens verk i våra liv, där vi är sanna, äkta och inte religiösa och falska, om jag uttrycker så nu, okej? Så Gud säger till farao, jag kommer att göra skillnad mellan ditt folk och mitt folk. Vad är syftet med att Gud vill göra det? Syftet är inte att bara förnedra egyptierna. Syftet är att egyptierna kan titta på Israel och säga, men det där folket är välsignat, vi vill vara som dem. Det är syftet. Nu drar jag bara en aspekt av den här skillnaden som jag upplever är otroligt, otroligt viktigt för oss. Och nu går vi till kapitel 16 och i andra Moseboken. Och så tittar vi i verserna 23 och lite vidare. Herren säger till sitt folk, kom ihåg de tankar nu. Människan och hennes nummer. Människan är utan Gud dömd till att slita hela sitt liv utan att åstadkomma det som hon egentligen längtar efter. Men Gud vilade på sjunde dagen. Och då säger han till sitt folk så här. Vi är i vers 22, kapitel 16, 22 och vidare till 26. På sjätte dagen, nu låt mig bara förklara situationen. Nu är de i öken, de är ute ur Egypten. Och nu behöver de överleva öken. Och de vet att de kan inte överleva öken på ett naturligt sätt. För att i öken finns ingenting. Det finns ingen mat, det finns ingen vatten, ingenting. Men Gud är deras Gud. Nu lovade Gud att han ska mata dem med drive-thru McDonald's lite. Liksom, eller några sådana som kör maten hem idag. Och han säger till dem, ni ska samla, lyssna på dem här, jag måste gå lite sakta. Han säger så här, i först kapitel 16, andra Moseboken, vers 4 först. Han säger så, se jag ska låta det regna bröd från himmelen. Malin, ska du sjunga efteråt, brödet från himmelen? Inte? Okej. Okay. Folket ska då gå ut och samla, lyssna nu, och samla så mycket som de behöver för varje dag. Om du inte förstår vad det här handlar om, då vågar jag säga att du kommer att förstå den dagen när du börjar gå i pension. Och jag börjar förstå det nu. Har jag samlat lite mer ATP-poäng? Eller har jag samlat tillräckligt mycket poäng som hjälper mig att överleva en dag? Och om ni vill veta vad jag har samlat, vill ni veta det? Kan ni inte gissa? Tack. Han vet det. Okej. Okay. Det är därför att han betalar min pensionsförsäkring. Nej, hörni. Då säger han till dem, ni ska samla bara för en dag. Så mycket ni behöver för en dag. Och då säger han igen till dem i vers 11. I skymningen ska ni få kött och bröd. Och då säger Herren, då ska ni inse att jag är Herren er Gud. Vad är det som Gud vill? Gud vill att de ska förtrösta honom på honom varje dag. Och genom dagligt beroende av honom och hans närvaro och hans ingripande i deras liv ska de förstå att han är en levande Gud som aldrig har övergett sin skapelse. Inte ens när de går i pension. Herren har sagt till mig, bekymra dig inte, Skogakyrkan kommer aldrig att svika dig. Usch, det där kom inte uttryckt, men det är okej. Okej, lyssna vad han säger vidare. Han säger i vers 19 där, ingen får lämna kvar något av det till imorgon. Kära Gud, kära Gud. Och då kommer han till den dagen där han säger så här. Imorgon, nu är jag i vers 23. Imorgon är det sabbatsvila, en sabbat helgat åt Herren. Kom ihåg nu vilken dag det är. Det är sjunde dagen när Gud själv vilade från sina gärningar. Då säger han, baka nu det vill ni baka och koka det ni vill koka. Men allt som är över ska ni spara till imorgon. Men Gud, kom igen nu. Först säger du att de ska inte spara något. Nu kommer du och säger att de ska spara. Och det är precis det vi vet, Gud. Du bara förvirrar oss. Och det är klart att vi blir förvirrade när vi inte sätter Guds ord i ett sammanhang. Han säger att människan ska jobba 6 dagar. Sjunde dagen ska hon vila. Om han befaller att hon ska vila sjunde dagen, då är han ansvarig att skaffa maten för sjunde dagen. Okej. Om jag skaffar på onsdag dubbel portion bevarar till torsdag, då blir det maskar. Det blir maskar. Varför? Därför att jag inte litar på hans ord. Men om jag inte samlar på fredag dubbel portion på lördag därför att han säger det, då visar jag igen att jag inte litar på hans ord om jag gör tvärtom. Och det är det här som är nu, det momentet. Han säger till dem att de ska då i kapitel 20, eller 16, 23 vidare, han säger så här, på sjätte dagen hade de samlat in dubbelt så mycket som av brödet och 2 gånger och så vidare. Och då sa han till dem, detta är vad Herren har sagt. Imorgon är det sabbatsvila, en sabbat helgat åt Herren. Baka nu det ni vill baka, koka det vill ni koka, men allt som är över ska ni spara till imorgon. Och de sparade det till nästa morgon som Mose hade befallt. Och nu luktade det inte illa och det kom inga maskar i det. Mose sa, är det idag, för ät det idag, för ett idag är det Herrens sabbat. Och du kan inte finna något ute på marken. I 6 dagar ska ni samla in av det. Men på sjunde dagen är det sabbat, då kan inte ni hitta något där ute. Okej. Meningen med sabbaten, hör mig, jag tror att ni har hört det många gånger, men det är viktigt. Meningen med sabbaten är bara en. Det är att stå stilla, vara stilla och lita på att Gud utför det verket som tillhör sjunde dagen. Okej, tänk nu på det. Människans nummer 6, hon ska i anletesvett jobba hela sitt liv. 6 dagar ska hon jobba. En dag är 1000 år, en dag. 6000 år har Gud gett till mänskligheten. Varsågod och jobba. Heltid, halvtid, hur mycket ni vill. Ni kommer aldrig under 6 dagar att åstadkomma den vilan som ni längtar efter. Men sjunde dagen har jag bestämt att både mitt folk Israel och de som tror på mig och hela världen ska komma i en paus. Världen ser nu ut som att vi kommer att stupa allihopa och allihopa blir utbrända. Antingen av kärnvapen eller för mycket jobb. Och just då, när allt går så tydligt åt fel håll, det är då Gud har planerat att sjunde dagen ska bryta igenom en sabbatsvila för hela mänskligheten. Är ni med i tankegången? Underbart, det här är viktigt. Då säger han att vidare i vers 27, ändå har några gått ut och försökt samla på sjunde dagen. De hittade ingenting och en av dem blev dödad för att han gick ut och jobbade på sjunde dagen. Och vi tänker, fy vad hemskt denna gamla testamentliga guden är. Tänk att han dödade en människa för en sån liten grej som han gick ut och samlade. Försökte samla lite kött och lite bröd på sjunde dagen. Det handlar inte alls om det. Det handlar om en allvarlig varning för följande sak. Om Gud säger att jag ska ta hand om dig sjunde dagen och du vill inte lyssna, hör mig nu vad jag säger. Då är du under inflytandet av nummer 6 och 6 och 6. Du lever ditt kristna liv under världens inflytande och du förhärligar inte mitt namn på det viset. Utan om du vill förhärliga mig, lyssna på vad jag säger. Lita på mig. Vila i min sannfärdighet. Jag sviker aldrig när jag ser något. Jag står för det. Hör mig nu, vänner. Om Gud ska göra skillnad mellan sitt folk och resten av världen, måste vi som hans folk börja lära oss vad sabbaten är för något. Att sabbaten är inte först och främst att inte jobba på en dag. Sabbaten är först och främst en inre tillstånd. Ett inre tillstånd där själen vilar i Guds trofasthet. Sen skulle ingen av oss må illa idag att ha åtminstone en ledig dag. Men trots att det behövs så är det mycket viktigare att ha en inställning till situationer, till allt vad jag befinner mig i livet. Att ha en inställning som totalt sträcker sig till Gud. Och säger, du är min vila. Din trofasthet är garanti för vad jag vill göra idag. Det vill säga, vila mig från mina försök. För att varje gång vi möter en livssituation som hotar oss på något sätt, vad är det vi gör först? Först anstränger vi oss i huvuden, försöker hitta på något sätt att gå ut ur situationen. Istället för att vända sig till Gud och säga, okej, du har sagt att jag ska vila. Ja, men hur ska jag vila när... Ska jag gå då och göra en sabbat? Lyssna nu. I samma andra Moseboken, kapitel 31. Bara snabbt att läsa lite om själva sabbaten och vad det betyder. Verserna 12 och vidare. Herren sa till Mose, säg till Israels barn. Mina sabbater ska ni hålla. För de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte. För att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Så. Sabbat eller vila eller paus är ett tecken mellan Gud och hans folk. På vilket sätt? Jo, på det viset när världen är panikslagen så står någon där av hans folk och säger, inga problem, Gud har allt i sina händer. Du är inte klok! Nej, jag är inte klok. Men han är klok. Och den friden som han ger mig, det är ett tecken mellan honom och hans folk. Och då säger han vidare till dem. Han säger, ni ska hålla sabbaten för den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. För var och en som på den dagen gör något arbete ska utrutas åt sitt folk. Okej, vad handlar det om? Låt mig få se vad jag tror det handlar om. Det handlar om följande. Om jag till exempel behöver en förändring i mitt liv. Nu, tack och lov, 65 år, jag är färdig, jag behöver inga förändringar med. Så jag lever i fullständig vila. Okej. När jag ser att Guds ande omständigheter utmanar mig. Det första som jag får som människa är en tanke. Nu ska jag skärpa mig. Och då börjar jag. Fasta. Be mer. Prata mindre. Och allt annat. Och allt detta är bra. Men det är inte det som kommer att göra förändring. Och vet ni vad? Bibeln varnar oss för att leva i de döda gärningar. Och vad är döda gärningar? Jag har predikat om det, men jag vet att ni har inte hört det. Så det är bättre att säga två gånger. Döda gärningar är alla våra försök som vi gör för att behaga honom och fixa oss till något bättre. Ja, så du menar att jag bör inte göra något, inte be, inte läsa? Nej, det är inte det jag ser. Det jag ser är att vi inte kan med den attityd att mina försök kommer att förändra mig komma någon vart. Det enda vi kan komma är att komma till det att vi på sjunde dagen, det vill säga sabbaten, det vill säga vila, gör saker som endast Gud kan göra. Och det kommer att döda oss. Förstår mig? Det kommer att döda oss. Vad är utbrändhet om inte det här profetians moderna uttryck? Inget annat. Okej, nu måste jag gå vidare för att det här är fantastiskt viktigt. Men då ser här i 15 versen. 6 dagar ska man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila. Helgat åt Herren. Nu hoppar jag till, ska vi se till vilken vers? Okej, vers 17 här. Det är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. För på 6 dagar gjorde Herren himlen och jord. Men på 7:e dagen upphörde han med sitt verk och vilade. Det är ett evigt tecken mellan mig och mitt folk. Uppenbarelseboken. Nu har vi varit i början, nu går vi till slutet. Va? Uppenbarelseboken 14. Och vers 13. Och jag hörde en röst från himlen. Skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Jag ser anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem. Okej, vad är det som är evigt i vad Gud sa om sabbaten? Det eviga är att jag kan från början när jag har blivit på nytt född och lärt känna Herren till slutet av mitt liv leva i en vila och komma sista stunden av mitt liv in i det eviga vilan för att jag har levt i Kristus som är min sabbat, som är min vila. Och låt oss titta då vad Gud säger om den andra linjen. Det där fienden som vill gå vidare utan Gud eller människor som vill leva utan Gud. Låt oss titta i Jeremia 51 och 58 vad Gud säger om den linjen. Det är skrivet så här. Så ser Herren Sebaot, Babels breda murar. Babel, ni vet vad det är. Symbolen för det här världssystemet. Babels breda murar ska rivas ner i grund. Och de höga portarna ska brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet. Och folkslagen arbetar sig trötta för det som blir lågornas rov. Jesaja 29. Om jag inte har fel, det är vers 7-8 eller någonstans där. Men i alla fall så säger Guds ord så här. Den ogodaktige finner ingen ro. Låt mig få säga så här då. Är vår värld i en situation och i ett tillstånd där ro, frid och fred saknas? Absolut. Varför är det så? Därför att världen inte känner till sabbatsvila. Och sabbatsvila är Jesu fullbordade verk för försoning mellan folken. För försoning mellan människa och Gud och för försoning mellan folken. Och det är först då vi kan komma in i det riktiga vila i världen. Och då går jag tillbaka till Uppenbarelseboken 14:11, samma kapitel. Och det står skrivet så här. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt. Ser ni? Linjen utan Gud har ingen ro, varken dag eller natt, varken i nutid eller i evig tid. Och det är det här som är stora skillnaden. Guds folk måste manifestera en förtröstan på Gud som ger oss vila och som folk kan titta på och säga, men det lönar sig att tro på Gud. Jag läser 2-3 verser till, eller 2-3 texter till. Hebreerbrevet kapitel 3. Han skriver nu, författaren här, och beskriver varför de i öken dog och vilka dog där. Och då säger han så här. Vilka var det som hörde men inte, men ändå gjorde uppror? Aldrig tänkt på det för igår. Vad talar författaren? Han talar om människor när Moses sa till dem på 7:e dagen ska ni inte gå ut och samla manna och kött. De var oproriska och lyssnade inte på vad Gud sa. Vad hände med dem? De dog allihopa. De dog allihopa. Och då står det skrivet, var det inte de som Mose förde ut ur Egypten? Och vilka var han var vred på i 40 år? Var det inte på dem som syndade och blev liggande som lik i öken? Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte dem som vägrade lyda? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Okej, vänner, här ser vi. Shabbaten är en vila. Shabbaten är Guds fullbordat verk för människa. Tron på den shabbaten är medel att komma in i det och vila i den. Tron på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Tron på korsets fullbordade verk. Det är vägen in i den vilan. Och nu är det korsets effekten är inte endast för vår frälsning. Effekten av fullbordade verk på korset är ett tecken på alla våra livsområden. Och när vi tillämpar och låter korsets effekt så att säga uppliva och påverka våra liv, då lever vi i sabbaten. Då gestaltar vi ett evigt tecken mellan Gud och en troende människa, mellan Gud och sitt folk, så att världen kan se det tecknet och säga, de där har någonting som jag behöver. Okej, låt mig gå lite vidare bara. Och då säger han så här, i samma Hebreerbrevet, då säger han vidare så här, i kapitel 4 och vers 3 till exempel. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse. När sa Gud att allt är färdigt? På sjätte dagen, sjunde dagen vilade han. Så säger Gud, allt är färdigt för mänskligheten, allt är färdigt för varenda människa. Och så står det skrivet, för på ett ställe i vers 4 ser han om den sjunde dagen. Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk. Men här ser han, de ska aldrig komma in i min vila. Och vilka är det? Det är de som går sina egna vägar och inte går Guds vägar. Och då i kapitel 4, verserna 9 och 10 och 11 står det skrivet så här. Alltså kvar står en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila från sina egna gärningar, liksom Gud vilade från sina. Och nu kommer det här, en av de mest absurda verser i Bibeln för min del. Nu talar Gud att vi ska komma in i vila, och nu säger han, så här ska ni komma in i vila. Sträva efter nu. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vila, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Hur strävar man efter att komma in i vila? Saras bror som fyller år idag, Samuel, han var som det stilla barnet. Men han var stilla bara innan han blev medveten att han är en människa. Han såg väldigt bra när han var liten, eller hur? Men när han blev lite äldre, 4-5 år, han satt i soffan och gjorde hela tiden så här. Jag började tro att han är jude gode tid eller något sånt. Nej. Och han slog och jag sa till honom, Samuel, var stilla. Han sa, pappa, jag kan inte vara stilla. Jag sa till honom, slappna av, jag kan inte. Han sa, jag orkar inte. Okej, låt mig få fråga. Behöver du ork för att sätta rumpan på soffan och bara säga, skönt. Det behövs ingen ork. Men varför orkar vi inte vara stilla? Vet ni varför? Därför att så länge vi lever under inflytandet av nummer 6, människans nummer, så finns i oss en natur som hela tiden vill göra något för att vi ska få bekräftelse att vi är värdiga, värdefulla och så vidare. Och då säger Herren, sitt stilla. Och gamla människan säger, jag orkar inte sitta stilla. Jag tar 3 jobb för att kunna överleva. Eller att bevisa att jag är duktig. Eller vilket som. Och Herren säger, men i min sabbat behöver du inte orka. Du bör bara tro på mig. Johannes evangeliet kapitel 6. När de här människor kommer till Jesus så frågar de honom, vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Jesus säger, Det verket som Gud vill att ni ska göra är att tro på honom som fadern har sänt. Och nu sista verserna. Först Matteus evangeliet 11, 28-29. Vad säger Jesus där? Kom till mig alla ni som är trötta. Och jag ska ge er vila. Mitt ok är lätt och min börda är också lätt. Och då skulle jag vilja säga så här. Jesaja 58, och där slutar jag. Jesaja 58 citat som säger i vers 13 så här. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. Lyssna på de här orden. Om du kallar sabbaten en fröjd, helgat åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar. Och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Då ska du få fröjda dig i Herren. Och jag ska föra dig fram över landets höjder. Och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Om du hindrar din fot. Inte den fysiska foten. Din själs fot. Att hela tiden vilja gå före här. Och du inte orkar sitta. Men om du orkar sitta istället för din fot ska gå före Gud. Och om du börjar kalla vilan i min sons fullbordade verk. Om du börjar kalla det för din fröjd. Då. Kommer du att överge dina egna vägar. Och då ska jag, Herren, låta dig smaka på vad sabbatsvila är. Det är inte konstigt att några har skrivit den där underbara enkla sången. Fröjd i Herren är min starkhet. Syskon, sista tanken passar på att lansera lite budskap till lovsångsledarna och till oss som församling. Fröjd i Herren är en av de tydligaste tecken på att vi som individer och folk lever i hans vila. Inte ens döden har makt över oss. Men om vi går våra egna vägar och ber Herren att välsigna dem, då kan vi uppleva en liten aning av välsignelse, men aldrig fullheten. Av sabbatens välsignelse. Så låt oss be Gud att hjälpa oss att fröjda oss inför hans ansikte. Därför att vår fröjd är en av de största tecken på hur mycket vi uppskattar korset. Vi sjunger alldeles för mycket i våra sammanhang. Inte bara, att inte någon tror nu att jag kritiserar här någon. Men jag bara säger allmänt. Vi sjunger alldeles för mycket i våra lovsånger. Jag vill och jag ska. Och så länge jag andas ska jag ge dig det. Men låt oss sluta med jag och vi och all detta. Vi ska så mycket för honom. Sedan världens begynnelse har arbetet blivit fullt. Egentligen borde från vårt mun borde aldrig komma något mer till honom än tack, tack, tack och du är underbar och du och du och du och du och du. Och inte vi och jag. Jag ska Herre så länge jag lever och så länge jag andas. Lägg av godet. Till fredag kväll kommer så glömmer vi vem Herren är. Låt oss bara upphöja det där fullbordade verk. Och leva i en vila. För att det kommer att tilltara folk i denna värld. Och Gud kommer att göra en skillnad mellan sitt folk och mellan resten av världen. Och nu ber vi tillsammans. Fader i himmelen, jag tackar dig för ditt ord, dina ord, för din undervisning. Jag hoppas att jag inte har lagt för mycket av mitt eget i det här, Herre, och kryddat med något annat Gud än det som din ande ville ge. Jag ber, Herre, att du ska öppna våra ögon, att du ska hjälpa oss att inse vem du är. Mer och mer, Herre. Herre, vi vet att du är Guds skaparen. Vi vet att du är Guds frälsaren. Vi vet att du är Gud som helgar oss. All detta vet vi. Och ändå går vår fot så ofta före dig. Herre, vi vill hindra vår själs fot att bli för snabb. Vi vill kalla sabbaten, vilan, pausen för fröjd. Därför att du har rätt ett löfte som är enormt i samband med det. Att till och med hedna folken ska se att du finns genom det tecken som sabbaten är och vilan är. Tack Herre för dig i Jesu namn. Amen. Jag vill bara uppmuntra dig. Jag vet inte vem som sitter här idag. Har inte du upplevt Jesu fullständiga befriande verk i ditt liv från att kämpa för frälsningen eller något annat, så har du chans faktiskt att säga till Jesus: du har fullbordat detta. Jag tror på det. Jag vill ta emot det. Och då kommer du att uppleva vilan och sabbatens välsignelse. Gud välsigna dig att fatta det beslut här. Amen.